Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu blir det tillfälligt andrum från hormonsnack, hälsa och livsstil. För nu så gick jag nämligen igång på en artikel som jag läste om feminism. Och då började tankarna vandra till vad som händer med oss kvinnor i 50-årsåldern. Och hur har det varit historiskt egentligen? Och hur är det nu? Den här synen på vårt åldrande och hur klimakteriet kommer in i det här. För en del vill ju liksom bara försvinna och bli grå och osynliga. Andra blir arga och behöver göra stora förändringar. Och så är det många som jag tror landar i att man vågar säga ifrån och hitta lite lugnare sätt att förhålla sig till sin omgivning. Kanske städar upp bland energitjuvar och måsten. Men mina tankar rullade också vidare i kvinnorollen, jämlikhet och den här starka ålders- och utseende fixeringen. Så jag kom på att det här kunde vara ett spännande ämne att diskutera med ett par personer som har flera perspektiv, nämligen en etnolog och en antropolog. Så häng med, det här blir intressant. Då så vill jag önska Rebecca Lennartsson och Katarina Graffman hjärtligt välkomna till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Tackar.
Det är spännande att ha två stycken, en docent i etnologi och en antropolog. Alltså det här är så avancerat, så nu får vi börja med att berätta vad ni är för några. Rebecca, kan inte du börja?
Jo, men jag är forskare i etnologi, prostitutionshistoria är egentligen min specialitet. Och nu jobbar jag på Stadsmuseet i Stockholm som forskningschef. Ansvarar för tillfälliga utställningar och samtidsdokumentation och forskning och förlag där.
Och Katarina, du har ju varit med i podden tidigare, jättespännande avsnitt som var väldigt uppskattat faktiskt. Det var avsnitt 125 när vi pratade om synen på klimakteriet, och här resonerade vi väldigt mycket om synen på åldrandet och hur kunskap och medvetande kanske kan göra symptomen värre, lite provocerande kanske. Berätta Katarina, vad gör du för spännande saker nu?
Ja, det som vi pratade om då tycker jag också visar väldigt tydligt vad en antropolog gör. För vi pratade ganska mycket om hur man ser på klimakteriet i olika delar av världen. Och att man hade så olika syn på klimakteriet och vilka symptom det kan ge kan visa sig vara väldigt annorlunda. Och det är ju det antropologer gör, att man studerar olika kulturer och jämför vad som är generellt gemensamt mellan människor och vad som är kulturellt skiljer beteenden åt. Så jag jobbar ju med det, och jag har eget företag och är även på universitetet i Uppsala, där jag håller på med tillämpad antropologi.
Ja, och sen har du skrivit faktiskt spännande böcker som jag har haft glädjen att läsa också, som handlar mycket om konsumtion. Så det är kanske ett helt avsnitt i sig. Men jag vill också bara säga så här nu. Jag har redan berättat för lyssnarna att, det här, att mina tankebanor sattes igång när jag läste en artikel om feminism. Och just det här, vad som händer med oss i 50-årsåldern och vilka vi är och våra identiteter och sådär. Och jag liksom kommer tillbaka till det här lite grann också, att en del tycker att vi har pratat klart om klimakteriet och en del tycker att det är helt överflödigt överhuvudtaget att sätta ytterligare, så att säga, en åldersnoje epitet. Rebecca, kan inte du förklara, du som är docent då i etnologi, kan du förklara vad klimakteriet, vad betyder det, vad är det?
Mm. Det är först 1905 som började användas i Sverige enligt Svenska Akademins ordbok. Men det kommer ju, tror jag, från Frankrike, från en fransk fysiker som myntade begreppet 1821 någon gång. Och sen så kom det ju så småningom till Sverige, och det hänger liksom samman med 1800-talets fokus på sexualitet överhuvudtaget och kvinnlig sexualitet i synnerhet. Det grottade man ju ner sig verkligen i under 1800-talet när den kvinnliga sexualiteten började beskrivas som en mörk kontinent, som Freud sa och som Karin Johannesson så fint har skrivit om. Det verkligen var ett mysterium som skulle vridas och vändas på och som sjukdomsförklarades i många aspekter. Och där blev det ju intressant då med just klimakteriet, när det här blödandet upphörde och när kvinnan liksom inte längre var en, ansågs som en sexuell varelse. Men det finns också en mycket äldre historia naturligtvis. Jag tror att redan Aristoteles skrev om det här när kvinnorna slutade blöda. Och då sågs det som en något sjukt, alltså det sjuka som då skulle slussas ut med blodet blev kvar i kroppen, så att man försökte på alla möjliga sätt att få igång blödningarna igen. Och det har levt kvar liksom långt fram i tid, även på 1930-talet förstod jag det som att man började på, och liksom man, ja, det var ju på något sätt ett sjukdomsförklarande när blödningarna upphörde, och på något sätt så skulle man försöka hålla det här vid liv. Jag tror att det är först på 70-talet man börjar förstå att det här har med hormoner att göra. Jag tycker det är lite intressant. Så vårt kunnande om det här är ju verkligen ganska, historiskt sett ganska grunt.
Ja. Är det intressant att prata om klimakteriet?
Ja, men det är klart att det är. Det är ju någonting som vi alla, 50% av mänskligheten kommer att gå igenom det här. Och övriga resterande 50% kommer väl på ett eller annat sätt att beröras av det. Så det är klart att det är intressant att prata om det.
Ja.
Jag vill i och för sig tänka att det är lite grann som man har sagt om sexualitet nu i 100 års tid, att vi pratar alldeles för lite om det och det är en massa tabun som ska brytas och sådär. Och i själva verket så kanske det är precis tvärtom, att vi pratar väldigt mycket om det. Åtminstone så ser jag just nu väldigt mycket om just klimakteriet, och det kanske har att göra med att jag närmar mig det själv. Det är ungefär som när man är gravid, tänker jag, så ser man plötsligt barnvagnar överallt.
Men det finns ju en balansgång här, och det var ju lite det vi pratade om sist också, att man har inte pratat om det så mycket. Det har varit en dold, någonting dolt hos kvinnan. Men det finns ju en balansgång, lite som Rebecca är inne på, att hur mycket ska vi prata om det? För du och jag pratade ju sist, Åsa, om att man också blir väldigt, väldigt medveten och man kanske väntar på allt det hemska som ska hända för att vi hör så mycket, och om man söker på klimakteriet så kommer det inte upp så roliga saker. Så att jag menar att det är en balansgång, vi ska prata om det och det ska bli mer neutraliserat, men man vill ju inte heller att det ska bli så att ja, nu går jag in i klimakteriet och jag kommer få alla de här förväntade symptomen. Så jag tycker att det är en balansgång.
Och jag tycker att det är ju det här som är problemet, och det är ju det som på något sätt jag brinner för, att vi inte ska problematisera klimakteriet, men vi ska liksom också visa, och jag gör allt jag kan för att vara en bra förebild, för att visa att man inte rasar ihop och inte behöver dra sig tillbaka och bli en svettig grå hög i ett hörn. Och det är ju här som jag tycker vi liksom måste vara starka kvinnor som orkar och vågar liksom visa att det här inte behöver vara utan att för den saken skulle negligera det. För det blir så lätt att man då säger, men klimakteriet, nej men jag är inte där än, eller nej men jag kände ingenting. Alltså, förstår ni vad jag menar? Hur ser kvinnan ut som är klimakteriet? Om man liksom jämför idag och igår.
Personligen så får jag en massa associationer direkt i huvudet som är rätt obehagliga. Alla de här uttrycken som är kopplade till klimakteriet, klimakterie, häxa, kärring, ragata. Man får ju verkligen den här bilden av en kvinna med degmage och fristigt hår som har liksom tappat koncepten fullständigt. Och det har ju helt rätt i att det skulle vi verkligen behöva differentiera och försöka få lite perspektiv på. Och samtidigt så, som det pratas väldigt mycket nu, så är väl, det finns ju ett skäl till det. Det är liksom angeläget, och historiskt sett så har vi ju inte pratat om det särskilt mycket alls faktiskt. Det är ju inte ett gammalt begrepp i Sverige.
Nej, men och då är ju problemet att när man talar om det så är det i hyschande ordalag, hur rösten sänks, eller att det, liksom, att det inte är någon sån där, för andra gånger så pratar man ju om hur kvinnan, den mogna kvinnan, hur hon vågar säga ifrån och hur hon blir stark och hur hon tror mer på sig själv. Förstår ni? Varför är inte det kopplat till det här? För det händer ju ungefär samtidigt, tänker jag.
Mm. Och för det, jag tror att det är ingen i stort sett som liksom identifierar sig själv utifrån det här. Som andra identiteter som har med liksom var någonstans i livet man befinner sig att göra. Det här att du är tonåring under en period. Eller du är småbarnsförälder. Eller fotbollsmorsa. Eller alla de här faserna man passerar. De är ju ofta självidentifierade. Det tror jag nästan ingen vill identifiera sig med den här rollen. Och det kan man verkligen fråga sig vad det beror på. Och se om det går att vända på det. Det vore jätteintressant.
Ja, mitt eget sätt att förhålla mig till det är att jag egentligen inte bryr mig. Jag läser inte om det, jag tar det som det kommer nu liksom. Och jag försöker förhålla mig till just det här att inte hamna i någon, liksom, att man försöker definiera olika faser. Precis som Rebecka var inne på, vi har ju hela tiden olika faser vi rör oss igenom. Så jag tycker att det är spännande fortfarande det här med att liksom hitta balansen. Hur kommer vi kunna prata om det på ett neutralt sätt? Och Rebecka och jag pratade ju lite grann innan vi skulle vara med här. För att då fnissade vi båda två och tänkte båda två då på den här Kåta Gun.
Kvarterets gatan heter serien. Är det Anna Olsson hon heter, tror jag?
Ja, det är det. Så det är ett... Sök på det på YouTube om ni inte har sett det, för det är fantastiskt roligt. Så att det är ju ändå, jag kan ändå tycka om lite att man gör humor utav
just... Och Kåta Gun är i klimakteriet, eller det får man gissa sig till, eller är det uttalat?
Det tror vi nog att hon är, va? Eller vad säger Rebecka? Hon har ju leopardkläder på sig.
Ja, men jag tänker att det är en lite annan roll som ju på ett sätt känns mer sympatisk, eller åtminstone för den som befinner sig i klimakteriet, tänker jag att det är mer tilltalande. Det här, antingen så säckar man ihop och liksom förlorar fullständigt, alltså slemhinnorna torkar ut och man blir en grå hög i något hörn, som du uttryckte det ungefär. Eller också så blir man här, den kvinnliga motsvarigheten till snusk. Gubben ungefär, och det är väl den här Gun, och hennes identitetsmarkör är ju just den här leopardpälsen, och det har jag, att den här kappan eller den här leopard, alltså allting ska vara djurmönstrat, och det är på något sätt det jag identifierar också som den här lite överåriga kvinnan som är fullständigt omättlig. Men jag tänker att den är, måste man välja mellan de här två ytterligheterna, så känns det väl den som mera tilltalande, måste jag säga.
Ja, och jag kan tycka personligen att liksom, egentligen så håller jag med Katarina om att det borde inte vara någonting. Det borde inte, vi borde inte överhuvudtaget behöva tala om det här. Alla skulle veta vad man gör åt det, alla skulle veta vilken hjälp som finns, och ingen skulle behöva fundera överhuvudtaget på klimakteriet mer än att bara säga, ah, nej, men jag är i klimakteriet, jag mår inte så bra idag, jag kanske behöver hjälp med det här föredraget, jag har sovit så fruktansvärt dåligt, och alla skulle fatta utan att det var någon stor sak. Men att man ändå liksom hade en liten förståelse för det, ungefär som man har lite förståelse för kvinnor som är gravida på en arbetsplats. Då kan man ju fatta att hon är borta lite grann, och man kan fatta att hon är lite trött på eftermiddagarna och såna här saker. Förstår ni?
Mm. Men är det inte också så att det är ju så extremt olika mellan olika kvinnor. Och det gör det ju mycket svårare. För om det var lite mer samma för de flesta. För jag tror också att det kan vara finnas en känsla, en inställning just där. Men vadå, skärp det liksom. Så jobbigt kan det väl inte vara. Jag vet minsann några som inte alls har några symptom. Liksom, att det är så väldigt, väldigt olika mellan kvinnor. Det gör ju såklart att det blir svårare, tror jag.
Ja. Om man tänker på jämlikhet då. Hur kommer det in i de här tankarna som vi håller på med nu?
Ja, men jag tänker att vi har ju lite svårt att acceptera sånt som har med biologin att göra på något sätt. Så att det, dels så ska vi ju försöka mota alla de här förändringarna med piller, yoga, olika dieter, skalpellen. Åldrandet ska ju verkligen motas, och till det hör ju också klimakteriet. Och i synnerhet för kvinnor, jag tänker för män, så de kan ju åldras med pondus på ett sätt som inte historiskt sett har kvinnor tillåtna riktigt. Men man kan väl hoppas att det där ändå på något sätt håller på att ändras lite grann i takt med att vi får förebilder som är de här starka kvinnorna som ändå får ha ledarpositioner. Och där finns det ju också historiska exempel att lyfta också. Om man jämför både över tid och rum så har det ju inte alltid sett ut så som det gör här och nu. Utan ibland har ju också kvinnor i efter klimakteriet just haft en helt annan status i samhället.
Jag tänkte direkt på också att det är spännande att förhålla sig lite grann till hur pass väl tänker man just på kvinnor i klimakteriet, både historiskt och kulturellt. För just det här att om det inte är några konstigheter, för jag tänker också när man tittar lite på jämställdhet mellan könen, så är det ju alltid, kommer ju alltid motkrafter när kvinnan blir starkare.
Ja.
Men jag vet när vi pratade någon gång om till exempel att det är fler kvinnor som har bättre utbildning och högre betyg, och då visar sig, ja men det är i alla fall inte det som räknas för, utan då handlar det om nätverk och om man har spelat med ett fotbollslag eller inte, så att man alltid hela tiden hittar, ja men nu är det inte det som är det viktiga, utan ändå hittar saker som lyfter mannen kanske i relation till kvinnan med bättre betyg. Så där tänker jag, det har ju alltid funnits sådana utvägar att mannen liksom, ja men ändå i situationer där det kanske är kvinnan som skulle kunna vara starkare och bättre, så liksom hittar man alltid utvägar på något sätt. Så det är ju lite intressant om vi ser att kvinnor kommer komma i allt mer höga positioner, bli chefer. Tycker jag är ganska intressant att tänka, hur kommer det bli om 20-30 år, någonting sånt, och vi också har en yngre generationen som, där man faktiskt har en helt annat liksom, tankesätt kring pojke och flicka, man och kvinna, så att vi har ju ändå inte kommit så långt, fast vi har kommit jättelångt, men man kan ju lugnt fundera på hur det kommer bli framåt då.
Hur hänger det här ihop med feminism då? Och de här, liksom, det finns ju feminism på väldigt många olika plan. Liksom allt från den här ultrafeminismen till lite den här feminismen som ingen kan tacka nej till, tänker jag i alla fall. Förstår ni vad jag är inne på? Rebecca, du som har hållit på mycket med prostitution bland annat. Jag tänker på att det blir ju, vi är så långt ifrån de tankarna nu i den här diskussionen, men ändå inte.
Jag tänker ju dels på det faktum att biologi historiskt sett alltid har varit ett sätt att avfärda kvinnor. Och det kan man ju verkligen se i det här också, att klimakteriet kan bli någonting att hänvisa till för att inte ta en kvinnas ilska på allvar till exempel. Och det har det väl ofta använts till. Den här stereotypen som man förknippar med det, den här kvinnan som har liksom tappat sin kvinnlighet i bemärkelsen att hon inte bryr sig om att behaga längre, att hon tolkas som maskulin för att hon tar strid för någonting. Den stereotypen har ju använts mot feminister i alla tider. Jag tänker på rösträttskvinnorna till exempel, som utmålades som manhaftiga och fula, ofta oattraktiva. Och det var liksom ett sätt att att avfärda de här kvinnorna. Som inte riktiga kvinnor helt enkelt. Och det tror jag drabbas av idag också.
Och feminism och klimakteriet, då skulle man ju bunta ihop två saker på en gång då. Om man både är klimakteriet och uttalad feminism eller feminist, då är det dubbelt.
Det tror jag är, den stereotypen har verkligen varit väldigt stark.
Ja, om jag ska vara ärlig så är ju feminism ett gytter. Precis som du säger, du har liksom allt från de extrema till ja, men det som du pratar om, en mer att man ser jämställdhet som en självklarhet utan egentligen. Så att jag tycker att feminism för mig är jättesvårt. Jag liksom tycker att det är självklart att man och kvinna ska vara likvärdiga. Så att jag måste säga att jag är alldeles för dåligt påläst på feminism och så jag har liksom inte ägnat mig så mycket åt det, för jag tycker att det är egentligen rätt ointressant, för mig är det så självklart.
Ja, nej men ja. Och dit hoppas vi ju att alla är på väg, och då skulle det ju definitivt inte behövas diskussioner om vare sig jämlikhet eller klimakteriet om man inte själv vill prata om klimakteriet, för det finns, det tar man hänsyn till ändå, så tänker jag i alla fall, att det skulle kunna finnas med i en kvinnas liv och därför så kanske hon ja, inte upplevs som lika balanserad alla dagar och vad det nu kan vara för någonting, som lite som jag sa förut, att man behöver kunna ta ändå hänsyn till, eller man ska våga kanske yttra att jag går igenom en ganska jobbig fas just nu som har med klimakteriet att göra, jag hanterar det så gott jag kan och men ni får bara ha överseende, för just idag känns det så här. Och så punkt, och så är det ingen som behöver hymla något mer med det. Förstår ni vad jag menar? Jag känner ju, när vi pratar om det här med jämställdhet och så här, så har jag ett färskt fall där en kvinnlig chef blev anmäld för att ha kränkt en jämnårig anställd för att ha frågat hur hon mådde och om klimakteriet kunde ha med det här att göra, för hon var ofta sjuk, hon försvann hem och hon hade ofta ont i huvudet och så vidare. Är det rimligt att man blir anmäld för att ha kränkt en person för att man uttalar ordet klimakteriet?
Jag skulle säga nej, men jag är ju egenföretagare, inte chef. Så därför bollar vi över till Rebecka.
Det är en jättesvår fråga. Jag skulle inte ha ställt frågan på det sättet. Jag tycker inte personligen att det är något kränkande i det. Det visar förmodligen på omtanke, men det beror ju helt och hållet på hur frågan ställs. Och jag skulle inte ha ställt den själv, just med tanke på att det förmodligen kan upplevas som, och bevisligen kan upplevas som kränkande. Att det är kopplat till ålder och till, med alla de här associationerna som finns kopplat till klimakterium. Så att jag förstår att det är minerad mark, om man säger så. Det är klart att om man har en medarbetare som mår dåligt, så skulle man ju naturligtvis fiska lite efter vad det beror på. Det är ju viktigt att ta reda på naturligtvis. Men jag kanske inte då skulle ha föreslagit någonting. Nej. Generellt, alltså alldeles oavsett.
Nej, inte ens som jämnårig kvinnlig chef till en kvinna, tycker du att man kan använda ordet klimakterie, eller bör, i alla fall inte i nuläget?
Ja, jag tror inte att jag skulle ha gjort det, så mycket kan jag säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag tänker så här att emotionell stress tros ju vara en faktor som ligger bakom att många kvinnor inte kanske klarar av sina åtaganden jämfört med män, och vi är helt enkelt sjukare. Det är ju statistiskt bevisat, och just framförallt runt 50-årsåldern så är det ju tyvärr väldigt vanligt med sjukskrivningar och utmattning, och det är ju ganska läskiga siffror om man tittar på kvinnor med antidepressiva och så vidare. Och konsekvenserna blir ju att man kanske försvinner bort från arbetslivet och det sociala, och att man liksom inte riktigt kommer tillbaka. Och här kan man ju som kvinna väldigt lätt hamna i det här att man känner sig lite förbrukad. Och då vill jag veta om ni med kloka tankar har någonting att tänka på när det gäller det här med att skapa bättre förutsättningar på från samhälle eller på en samhällelig nivå, så att säga, för att man ska ha mer förutsättningar. Som, nu pratar vi inte bara om klimakteriet, utan kvinna 50 plus.
I flera studier som jag har gjort, så stress, vi är väldigt, väldigt fokuserade på stress och stressrelaterade sjukdomar om man upplever stress. Till exempel när man gör olika arbetsplatsundersökningar, så kan det finnas ett helt batteri om: känner du dig stressad och vad är du stressad för, och kan den här situationen göra dig stressad? Och det finns ju forskare som visar att om vi inte ställer alla de där frågorna om stress, så får man inte heller de utslagen. För att de får frågan om: känner du dig stressad? Så bara, ja, jo, men det gör jag nog faktiskt kanske lite. Men man kanske inte kan identifiera vad det är. Så att det här måste man ju verkligen titta på ur ett större perspektiv, ett holistiskt perspektiv, och titta på: hur lever den här personen? Är det jobbet? Är det familjesituationen? Kan det handla om vilken ålder man är i? Och det finns ju så många faktorer som visar på att vi som lever idag generellt i det samhället vi har, vi upplever ju en högre psykisk ohälsa, vi känner oss stressade, inte lika lyckliga. Vi strävar hela tiden efter att få mer, för att liksom återkoppla till konsumtionskulturen. Så det finns ju så oändligt många anledningar till att vi i sådana fall känner stress. Så jag har ganska svårt för den här frågan när man liksom rycker något ur ett sammanhang och liksom lyfter fram det som stressande. Så att det här är verkligen en fråga på en högre nivå. Och nu till exempel så har det ju varit i Svenska Dagbladet en jätteintressant serie om psykisk ohälsa och alla svenskar som äter antidepressiva. Och det är ju också väldigt, väldigt intressant att man väldigt snabbt skriver ut medicin istället för att titta på helheten, och kanske ska det in dansterapi, ska det in annan form av terapi, vad jobbar man med liksom? Jo, men vi skriver ut mediciner. Så att det här är en jättestor samhällsfråga, skulle jag säga.
Ja, Rebecca, hur tänker du?
Man kommer ju hela tiden tillbaka till den här frågan om kultur och biologi på något sätt. Det finns ju ingen tydlig skärningspunkt mellan de två delarna. Människan är liksom kulturvarelse, och biologin påverkas i hög grad av det. Men jag tänker att det kanske kan bli en självuppfyllande profetia ibland när man läser. Jag satt och googlade igår kväll och läste allt som skulle drabba en här som en stört flod framöver. Och man blir lite förskräckt, verkligen. Men det är så mycket annat med livssituationen, som sagt, att man är i den här sitsen. Kanske många går igenom en separation till exempel som drabbar en hårt. Man tappar liksom en del av livet, en del av oss som har varit väldigt central under många år. Det är inte märkligt liksom att man mår dåligt av olika skäl. Att det inte bara handlar om hormoner och biologi. Utan det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Och jag tror att på ett samhälleligt plan, om vi ska påverka det här, så handlar det väl om att jobba aktivt för att uppvärdera erfarenhet, klokskap, livskunskap helt enkelt. Att man känner att man har en roll även framledes. Och det tror jag vi kan bli betydligt bättre på i det här samhället, som verkligen betonar ungdom och initiativförmåga och allting som är kopplat till liksom ungdomlig entusiasm för eftertänksamhet och erfarenhet lite grann.
Det tror jag är väldigt många som kan också skriva under på, att man vågar inte ens börja fundera på att söka ett nytt jobb som 50 plus, för att det känner man bara att det är livsfarligt, för då är du verkligen på fel sida. Och det är ju ingen lätt match att vara i den här åldern heller, tänker jag, om man inte tycker allting är fantastiskt, för du har ändå kanske då 15-20 år kvar som du ska jobba, och det är inte så här. Jag menar, de flesta har ju inte bara råd att jag blir lite konsult nu och så kör jag lite och ser vad som händer. Jag vill lite grann också bara fundera på det här med bilden av vilka vi är och vilka vi inte är. Är det stor skillnad på att vara 50 och vara 60?
Det är så svårt att svara på generaliserat om det, för jag tror det är så oerhört individuellt.
I yrkeslivet så tror jag att det har väldigt stor betydelse vilken bransch du jobbar i. Kanske mera än var någonstans i landet du bor, eller om du bor i land eller på landet eller i stan eller i en småstad eller varifrån du kommer, så tror jag att det här var någonstans du jobbar tror jag har stor betydelse.
Mm. Såklart, för det är där just att skilja på, för att vara väldigt förenklad, att skilja på klokskap, erfarenhet versus kanske utseende. Tror jag drabbar väldigt hårt. Men jag tror att det, annars så är det ju väldigt individuellt hur man själv upplever det. Så för i mina studier när man träffar äldre, så antingen vissa som uttrycker att det är fruktansvärt att se sig själv i spegeln, medan andra tycker att det är underbart. Så att väldigt, väldigt svårt att säga något generaliserande om det.
Ja, jag vet, Katarina, du har en del tankar just om det här med att normer, och att det är svårt och att det kan vara segt att förändra, och just det här med vad som händer i ett samhälle när kvinnor blir starkare. Kan du inte bara jag tycker inte vi riktigt kom i mål med den frågan.
Nej, för jag ser ju också mycket nu vad som händer i konsumtionskulturen och sociala medier. Vi pratar mycket om att vi blir mer och mer jämställda, men du har ju också en annan sida som man ser i sociala medier, och det är ju precis tvärtom. Att det är en förstärkning av manliga normer, coola, snygga, starka liksom. Och tjejerna som ska se jättesnygga ut med filter liksom. Man förskönar sig till det yttersta, plutande munnar, man börjar operera sig jättetidigt. Man går till plastikkirurger med en bild där man har ett filter på, och så vidare och så vidare. Så du ser ju en helt annan utveckling också som sker på sociala medier. Så apropå det där jag pratade om förut, att se lite framåt, framtiden. Vi tänker mycket på den unga generationen, att de är så klimatsmarta. Vi pratar om generation Greta, vi pratar om att de är så medvetna. Men är det verkligen så? Vad kommer hända? Du ser att de här olika könsrollerna snarare liksom förstärks i sociala medier. Så där är ju det här med normer spännande att se vad som kommer hända framöver.
Men spiller det över på oss äldre, det som de som då är unga idag, det de gör och pysslar med, är det samma sak som vi som då är 50 gör eller mer?
Jag skulle säga ja, för att eftersom vi lever i konsumtionskulturslogiken, och de flesta företag och marknadsförare vänder sig till unga. Det är därför också vi har de här bilderna av hur vi som kvinnor ska vara och se ut och så vidare. Så att jag skulle säga ja, det är klart att det präglar den generella kulturen i vilken vi lever. I vilka budskap vi matas med, från alla de budskap som vi liksom omedvetet matar in, för det är ju tusentals sådana budskap som vi inte ens är medvetna om. Så det är väl klart att det påverkar.
Mm. Rebecca, du har ju lite spännande tankar med din forskning och sådär. Och jag tänker också på Ulla Winblad som du skriver på.
Mm. Ja, men det har fått mig att fundera mycket kring på det här just med åldrande faktiskt. För det är väldigt tydligt i hennes liv. Jag hade nog en bild av att 1700-talets samhälle skulle vara mer tolerant gentemot äldre kvinnor. Att det skulle finnas den här lite grann, vad ska man säga, ja, men upphöjdheten kring äldre. Ulla Winblad det var ju Bellmans diktade figur. kanske man ska tillägga. Det är många som inte känner till Ulla Winblad idag längre. Mm. Men Carl Michael Bellman skrev ju om Ulla Winblad och diktade. Men hon hade ju också en verklig förebild som hette Maria Kristina Källström. Som också kallade sig för Ulla Winblad långt innan Fredmans epistlar hade kommit i tryck. Och hon var rätt stökig kvinna men också känd i Stockholm som en så här festglad partypingla som for på alla baler och var liksom tillgänglig för män som kunde betala för sig, gissningsvis. Och så länge hon var liksom ung och vacker så var det ju ganska häftigt att hon var slängd i käften och ja, men lite vass så där och partyglad som sagt. Och hon fortsatte ju leva så hela livet, även som gift med två olika män. Och medan hon åldrades så fortsatte hon vara rätt stökig och springa på krogen. Servera alkohol utan godkännande, köra full med häst och vagn, panga glasrutor, slåss på krogen. Alltså hon var rätt vild helt enkelt. Och det är inte så sexigt längre när hon är 40 plus. Och ungdomstiden under 1700-talet var ju mycket kortare än vad det är idag. Så att det blev en väldigt tuff tillvaro för henne. Och det här märks ju liksom i hur omgivningen relaterar till henne. Det är ju väldigt påtagligt. Och det finns ju också en massa annat material från den här tiden som speglar det här föraktet för kvinnor som åldras. Då är det i synnerhet de här kvinnorna som befinner sig i det här liksom, ordet prostitution används inte på 1700-talet men de betraktas ju som publika som man sa, alltså tillgängliga kvinnor som inte ja, är hedervärda liksom. Och när de åldras så blir det ett oerhört förakt för de här kvinnorna och det speglas ju bland annat i en urban kulturyttring i form av dikt som namnger kvinnorna ofta, precis som Bellman gör då, kvinnor som är hämtade ur verkligheten och som folk känner till för att de är kända eller ökända och som då blandar den här högstämda formen som hyllningsdikter och så här med ett fruktansvärt hat och groteska teman där man liksom mixar sex med död och våld och avföring och liksom, alltså det är rent hat, rent destillerat hat.
Och hur, om du liksom applicerar den kunskapen på dagen, hur tänker du då om man drar paralleller?
Ja, det blir ju kanske en våldsam parallell. Jag vet inte vad som skulle kunna jämföras med det riktigt faktiskt. Men jag tänker att spår av det där har vi väl alldeles säkert. Och att det finns ju hur många, alltså den här kulturella stereotyperna lever ju kvar av kvinnor som då åldras helt enkelt och som fortsätter att leva på det här sättet som inte är acceptabelt. Alltså det blir en krock på något sätt med först så kvinnorollen som ung, då ska du vara liksom behagfull och tillgänglig, men du balanserar hela tiden på gränsen då till att också drabbas av horstigma, vilket ju Ulla Winblad i mycket hög grad drabbades av. Men sen som åldrad, att du fortsätter att leva på det sättet, då har du liksom, då har du inte det här erotiska kapitalet kvar som du ändå kan liksom lösa in, utan då har du tappat det också. Då finns bara liksom föraktet kvar. Och ja, det finns det säkert spår av idag också, det tror jag.
Uff, ja, och det hemska med det här är ju att vi kvinnor är ganska duktiga på att hjälpa till och spä på. Jag är inte så säker på att det är männen som driver det här, utan det kan mycket väl vara kvinnor som också gärna sticker kniven i ryggen på varandra.
Ja, det var likadant under 1700-talet också kan jag säga. Det finns säkert idag också, vi är ganska duktiga på att hålla ner varandra ibland. Mm. Sen vore det väl väldigt spännande att fördjupa sig lite i den manliga motsvarigheten, för att vi är väl inte ensamma om att drabbas av förändringar i hormonflöden och att det fysiska skalet bryts ner. Och det där kanske vi har pratat mycket mindre om egentligen.
Mm. Jag tror en av så fördelarna för mannen är ju att, jag menar, tittar du på en reklambild av en man så är han allvarlig och har rynka i pannan. Medan kvinnor ska le och inte ha några rynkor i pannan.
Mm, precis.
Katarina, avslutningsvis, vad tycker du är viktigt att få med här?
Ja, jag tror att som alltid att ju mer kunskap och ju öppnare blick man har på olika fenomen och olika normer, det är ju då vi också har ett tillfälle att förändra och prata om det själva med andra på ett nytt sätt. Så just det där med att faktiskt försöka öppna upp blicken och inte fokusera på första sökningen man gör på klimakteriet och titta på alla tråkigheter som kommer upp, utan att man kanske får se på det på ett lite annat sätt. Det tror jag är jätteviktigt om vi ska förändra normer och hur vi förhåller oss till varandra.
Mm.
Jag tänker att det måste ju rimligen finnas uppsidor med detta också. Det kan inte bara vara en störtflod av svallningar och svettningar och liksom häcken hasar ner 13 centimeter eller vad som väntar. Utan jag tänker också att dels så finns det ju en massa skithäftiga äldre kvinnor, färgstarka ledartyper som verkligen vågar vara sig själva på ett sätt som jag tror att unga kvinnor många gånger kanske är svårt för. Och jag tycker vi ska lära oss att hylla dem och se fram emot det här åldrandet som kanske också medför en större självinsikt, styrka och kraft och mod. Alltså det måste ju finnas en massa uppsidor med detta, och det tycker jag vi ser exempel på varenda dag.
Mm. Ja, och där gäller det att vara en person som vågar vara den man vill vara, tänker jag i alla fall. Att man inte då bestämmer sig för att det finns någon man bildgooglar klimakteriet och så tänker man, oj då, det är sån jag måste vara nu, eller hur? Det är ju liksom en förutsättning.
Ja, och humor är aldrig fel heller.
Nej, men vad bra. Vi ska tänka på Kåta Gun oftare. Stort tack säger jag till Katarina Graffman och Rebecca Lennartsson. Det var spännande och också lärorikt. Hoppas du som lyssnat också gillade avsnittet och kanske fick dig igång en del tankar som du kan ta till dig och ta med dig. Katarina hör du mer av i avsnitt 125. Och vill du höra företagsledaren Per Eriksson tala om kvinnan och rollen i arbetslivet, så kolla in avsnitt 51. Fler relevanta länkar hittar du också på klimakteriepodden.se och Klimakteriepoddens Facebook-sida. I nästa avsnitt så får du höra vad Nilla Gunnarsson kan om bland annat antiinflammatorisk kost och dess påverkan på hur vi känner oss. Hoppas du är nyfiken på det och att du är med och lyssnar snart igen. Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.